Välkommen till Radio Maranata och ett program där vi går igenom uppenbarelseboken. Inte på något systematiskt sätt egentligen, men kanske på ett nytt sätt. Och vi har gjort lite olika nedslag i den här texten genom 8 delar. Det här är den 9:e delen. Och hittills har vi sett på bland annat sett på uppenbarelseboken som en sångbok. Den är nämligen full av sånger som sjungits av både änglar, andliga väsen och människor. Och så har vi sett på boken som en uppenbarelse av de krafterna som ligger bakom olika fenomen i vår tid och i Johannes tid och i framtiden. Vi har talat om draken, vilddjuret och den falska profeten som en motpol till fadern, sonen och den helige ande. Och om du vill ha mer information om det här så föreslår jag att du går tillbaka till de senaste programmen vi har haft som ligger ute i Maranata podcast också. Men i det här programmet så ska jag bara konstatera att det vi har kommit fram till är att draken som det talas om i uppenbarelseboken, det är Satan, och det är ganska uppenbart för det säger Johannes själv rätt ut. Och att vilddjuret från havet är statsmakten eller det imperium som Johannes levde under, i det här fallet då romarriket. Men man kan också säga att det här kan appliceras på väldigt många olika fenomen även i vår tid. Och till slut att den falska profeten eller vilddjuret från jorden, det är det första vilddjurets propagandamaskin, den som får alla på jorden att tillbe vilddjuret. Det är det vi har sett på de sista programmen här. Och kontentan är att precis som fadern önskar, alltså Gud fadern önskar att Gud sonen ska regera genom att anden drar tillbedjare till honom, så är drakens plan att vilddjuret ska regera på jorden genom att den falska profeten drar tillbedjare till honom. Så det här handlar om en kamp mellan vilddjuret och lammet. Och det här programmet så ska vi tala om 2 paralleller till. Det ska nämligen handla om skökan och bruden. Välkommen till Radio Maranata. Jag heter Paulus Eliasson. I Uppenbarelseboken kapitel 17 och 18 och i början av kapitel 19 så talas det om den stora skökan. Om hennes makt, hennes handel, hennes stolthet och hennes fall. Och det talas också om hennes förhållande till vilddjuret. Och vi ska läsa bara några verser. Egentligen så är det här som sagt hela kapitel 17, hela kapitel 18 och i alla fall början av kapitel 19. Men vi ska läsa några utvalda verser där det står så här. Från kapitel 17, den första versen. En av de 7 änglarna med de 7 skålarna kom och talade med mig och sa: kom, jag ska visa dig domen över den stora skökan som tronar på väldiga vatten. Jordens kungar har horat med henne och jordens invånare är berusade av hennes otuktsvin. I anden förde han mig bort till en öken och jag såg en kvinna som satt på ett scharlakansrött vilddjur fullt av hediska namn och med 7 huvuden och 10 horn. Kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och smyckad med guld och ädelstenar och pärlor. I handen hade hon en guldbägare full av skändligheter och smuts från hennes otukt. På hennes panna var skrivet ett namn, en hemlighet, det stora Babylon, mor till jordens skökor och skändligheten. Och jag såg att kvinnan var berusad av de heligas blod, av Jesu vittnens blod, och när jag såg henne blev jag djupt förundrad. Och som sagt, det finns mer text om den här skökan, den här figuren i Johannes uppenbarelse. Men låt oss bara börja med just det här. För det första vi får veta om det Johannes ser är att han ser en sköka, alltså en prostituerad kvinna. Och det kan låta som ett väldigt annorlunda och unikt sätt att beskriva någon, i alla fall på Bibelns blad. Men i Gamla testamentet så är det här ett ganska vanligt sätt att beskriva Israel och Juda just när de hade avfallit från troheten till Gud och istället tillbad avgudar. Ett exempel på det är beskrivningen av Samaria och Jerusalem som är huvudstäderna i Nordriket och Sydriket efter splittringen av Israel där 10 stammar är i nord och 2 stammar är i syd. Och Samaria och Jerusalem beskrivs som 2 systrar och som kallas Ohola och Oholiba som begår äktenskapsbrott. Och den berättelsen finner man i Hesekiel kapitel 23 där de beskrivs då eftersom som skökor, som prostituerade. Och i Hosea kapitel 1-3 så gifter sig profeten Hosea med en prostituerad kvinna för att illustrera Guds längtan och kärlek till sitt folk som vänder sig bort ifrån honom och tillber andra gudar och söker andra allianser. Så om man utgår från de gammaltestamentliga texterna så är det väldigt lätt att dra konklusionen att skökan Johannes uppenbarelse borde vara Israel eller Jerusalem. Och det finns också många bibeltolkare som har sett det på det sättet. Framförallt de som kallas för preteristiska synen. Men jag tror inte att man ska dra förhastade slutsatser utifrån bara den här parallellen. Men den hjälper oss ändå att förstå vad det är som händer i texten. Otrohet i Bibeln är ofta förbundet med avgudadyrkan och att man vänder sig bort ifrån Gud och har någon annan, någon eller något annat som Gud och i Guds ställen. Det andra man får veta i den här texten, det är att skökan, som det står, tronar på väldiga vatten. Och vad betyder det för någonting? Vilka vatten är det här? Och det förklarar faktiskt Johannes i den 15:e versen, så står det: han sa till mig, vattnen som du såg där skökan tronar, det är folk och människomassor och länder och språk. Och i vers 18 så står det, och kvinnan som du såg är den stora staden som regerar över kungarna på jorden. Så kvinnan är en stad, och hon är en stad som regerar över kungarna på jorden. Hon är en stad som tronar över vatten, och de här vattnena, säger han, det är folk och människomassor och länder och språk. Kan man säga det om Jerusalem på den här tiden då Johannes skrev det här, oberoende om man tror att det här skrevs före eller efter år 70? Och jag skulle vilja säga att svaret på det är ett absolut nej. Kan det sägas om Jerusalem någonsin att det är en stor stad som regerar över kungarna på jorden och att regera över folk och människomassor och länder och språk? Det kan man knappast göra. Så även om den här bilden från Gamla testamentet absolut är förlagan till det som Johannes talar om här, så tror jag att det är någonting mer. För vem är det som regerar över kungarna på jorden under Johannes tid? Jo, det är ju romarriket. Men romarriket, har jag mer eller mindre sagt, är vilddjuret, eller hur? Om du har följt mig i tidigare program så har jag sagt att vilddjuret representerar statsmakten. Och statsmakten på den här tiden, det var då romarriket. Men skökan och vilddjuret har ett väldigt märkligt förhållande. För som vi läste i den här texten så står det att hon satt på vilddjuret. Vilddjuret, alltså hennes makt, hennes trygghet, och hon tror att hon styr vilddjuret som en, ja, som en ryttare styr en häst, så tror hon att hon har kontrollen. Så vem är hon egentligen? Ja, vers 18 säger att du såg kvinnan som du såg är den stora staden. Så snarare än att vara romarriket som statsmakt eller imperium, så handlar det här om en stad. Och vilken stad är det som tror att den styr romarrikets monster av makter, av generaler, soldater, rikemän och allt annat som man kan tänka sig? Vem är det som styr allt det här? Jo, det är Rom. Alltså staden Rom, som romarriket hämtar sitt namn ifrån. Staden Rom i nuvarande Italien, men som naturligtvis hade en annan betydelse i världsekonomin, i världspolitiken på den här tiden. Det är helt enkelt maktcentrat i romarriket. Och om man skulle fortfarande vara i tvivel så står det så här i vers 9. När det talas om vilddjuret, här krävs ett sinne med vishet. De 7 huvudena, alltså vilddjuret hade ju 7 huvuden. är 7 berg som kvinnan sitter på. De är också 7 kungar. Så det handlar om 7 kungar som antagligen handlar om 7 kejsare i romarriket. Men så säger han, det är 7 berg som kvinnan sitter på. Och det finns en berömd stad som är känd för att den är byggd på 7 berg. Och det är Rom. Roms 7 kullar som är en väldigt viktig del av romersk mytologi och romersk självförståelse. Det här kan du slå upp och läsa om själv om du undrar mer över det. Så vad blir konklusionen då? Om vilddjuret är en bild på romarriket som imperialistisk stat, som politiskt maktcentrum och som militär övermakt på den här tiden. Och om skökan är en bild på staden Rom, vad följer av det? De fria invånarna i Rom var de som mådde bäst i hela världen. Det fanns många slavar där, men det fanns också de som var fria handelsmän, politiker och folk som hade olika affärer, som drev olika, som kom från rika familjer och så vidare. Det var de fria invånarna i Rom och de var stolta över sin stad Rom och över sin stat Romarriket. De hyllade sin kejsare och de njöt av den rikedomen som blev förd från intagna landområden och folk. När man hade intagit ett nytt område så kom man tillbaka med den rikedomen till Rom och skapade en rik stad i Rom. De kunde alltså bedriva sin handel helt fritt och berika sig enormt på grund av den trygghet som Romarriket innebar. Vilddjuret hade skapat en fred för att ingen vågade strida emot vilddjuret, ännu i alla fall. Men Johannes säger att den här kvinnan har en bägare som är full av otukt och hon är drucken av de heligas blod. Hon har alltså blivit berikad genom att vilddjuret har förstört allt motstånd för henne, dödat alla som har försökt leva annorlunda och stå upp emot henne. Och krig och avrättningar och gladiatorspel och slaveri var olika områden där romarriket bevisade och visar upp sitt absoluta förakt för människors liv. Så man kan säga så här att skökan är livsstilen som trädde fram ur vilddjuret. De som tillber vilddjuret blir honom lik. Och på Johannes tid så visade det sig framför allt i det som skedde i Rom. Men naturligtvis på många andra ställen runt omkring i världen. I Korinth, i Efesus, i Antiochia. Städer som var center, maktcenter, ekonomiska, politiska center. Alexandria, andra städer där människor blev rika på den orättfärdighet som romarriket hade skapat. Men så finns det också en inneboende konflikt mellan skökan och vilddjuret. För det står så här i den 16:e versen i det 18:e kapitlet. 17:e kapitlet. Och de 10 hornen du såg och vilddjuret, de ska hata skökan och göra henne utblottad och naken. De ska äta hennes kött och bränna upp henne i eld. De 10 hornen, som sagt, jag tror att det handlar om olika kejsare. Och vilddjuret, den här makten, militära, politiska, överväldande makten. De ska hata skökan och göra henne utblottad och naken. Det finns alltså ingen kärlek till staden och till folket från de här ledarna, de som har makten. De offrar sig inte för henne. De utnyttjar henne så länge hon kan ge vilddjuret det som vilddjuret vill ha. Precis som våldsamma män utnyttjar prostituerade. Och det är den bilden han använder här. Och det skedde också gång på gång i Rom. Alltså om man tänker från kejsaren Caesar, kejsare Augustus, Tiberius, Caligula, Claudius, Nero, alla de här olika kejsarna, så visar de att de ofta vänder sig mot de som är undersåtarna. Nero, som möjligen, snedsträck antagligen, brände ner Rom som stad. Caligula, som var en fara för alla som kom nära honom. Och nästan ingen av de här kejsarna var en lugn och sansad person. Inte heller mot dem som stod närmast och gjorde sig rik på kejsarens armé och på hans makt och den här dynastin som det innebar. Så det finns ingen kärlek mellan vilddjuret och skökan, utan att lita på vilddjuret är bedrar skökan i den situationen som hon är. Och Johannes beskriver att den här prostituerade kvinnan, hon blir själv heller inte stående. Kapitel 18 börjar så här: sen såg jag en annan ängel komma ner från himlen med stor makt, och jorden lyses upp av hans härlighet. Och han ropade med stark röst: fallet, fallet är det stora Babylon. Det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla orena andar, ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar. Alla folk har druckit av hennes otukts vredesvin, och jordens kungar har horat med henne, och jordens köpmän har blivit rika av hennes omåttliga lyx. Så här står det att Gud dömer den här staden. Fallet, fallet är det stora Babylon. Gud dömer kvinnan, som är en stad, som är en livsstil. Och när hon faller kommer jordens köpmän, alla de som har gjort sig rika på ekonomisk handel med henne, kommer sörja över henne. För Rom var en trygghet för alla de som drev handel på jorden. Det var en plats där det skapades en slags fred, det skapades en slags utgångspunkt för att man skulle kunna bedriva handel. Men vad är felet med handel egentligen? Här står det att jordens kungar har horat med henne och jordens köpmän har blivit rika av hennes omåttliga lyx. Men är det fel med handel? Alltså på nationell nivå så sysslar Sverige med import och export. Och på det mer nära planet så tror jag att vi alla handlar bananer från Sydamerika, teknologi från Asien och så vidare. Och det är väl inte fel, eller? Alltså jag tror att vi i vår kultur har det man med Johannes uttryck skulle kunna kalla för ett sjökoproblem, om jag kan uttrycka det på det sättet. Därför att vi har gjort oss rika på samma sätt som jordens handelsmän i den här berättelsen. Vi har ett samhälle som är resultatet av vilddjurets våldsamma framfart. Och vårt samhälle är en sköka som rider på, om du vill kalla det för EU-vilddjuret, Ryssland-vilddjuret, USA-vilddjuret eller något annat vilddjur som finns på jorden. För vi är handelsmännen som inte betänker vad det är vi handlar med. För i en vers i kapitel 18 är väldigt avslöjande, nämligen vers 13. I vers 11 så står det så här: och jordens köpmän gråter och sörjer över henne eftersom ingen längre köper deras fartygslaster, laster av guld och silver, ädelstenar och pärlor, fint linne och purpur, siden och schalakan, allt slags tujaträ och alla slags föremål av elfenben och dyrbara träslag och brons och järn och marmor, dessutom kanel och salvor, rökelse och myrra och parfymer, vin och olja, fint mjöl och säd, boskap och får, hästar och vagnar och människors kroppar och själar. Så här är massor av guld, massa silver, massa olja, massa hästar och människors kroppar och själar. Och varför avslutar Johannes sin beskrivning med de här orden, kroppar och själar? Kropp, det heter på grekiska soma och betyder just kropp. Men soma, det var det man skrev som på sina handelslistor när man registrerade hur många slavar man hade i sin last. Man kallade dem alltså för kroppar. Man kunde säga, ja, i den här lasten så har vi 300 kilo guld. Ja, de använde väl inte kilo, men någonting annat. 20 hästar, 500 pund olja, 300 säckar med mjöl och 50 kroppar. Så lite värdesatte man människoliv att de kallades bara för kroppar. Men så är det väl inte idag, eller hur? Vi skulle ju aldrig köpa billiga kläder som sytts av barn i Kina, eller hur? Och vi skulle aldrig komma på tanken att köpa billiga råvaror från Afrika som brutits ut ur bergen av arbetare som lever som slavar för att vi ska få bättre bilar. Och inte skulle väl vi köpa kaffe från Sydamerika där arbetare lever som slavar? Vi är väl inte en del av skökans livsstil, hon som lever i rikedom för att andra lider. Vi skulle väl aldrig blunda för att krig är ekonomiskt gunstigt för våra vapenfabriker. Och vi skulle väl aldrig vända oss bort från lidandet i andra delar av världen för att istället utnyttja billig arbetskraft därifrån. Du får ursäkta sarkasmen, men detta är skökan. Hon som inte behandlar kroppar som levande människor. Det är Babylon, det är Rom, det är EU, det är Sverige. Och jag säger inte att det är hela Sverige och jag säger inte att det är allt i Sverige, men det är absolut den delen av vår kultur som inte reagerar på den dolda ondskan. Och genom min uppväxt har jag, och i många böcker som jag läser, har jag tagit del av olika tolkningar av vad skökan är. Någon säger att det är katolska kyrkan som ju regerar över katoliker på hela jorden från just Rom. Andra har sagt att det är en framtida figur som ska komma eller att det är en frånfallen kristendom. Och jag säger inte att det är fel, men jag tror att bilden är större än som så, för att Johannes uppenbarar vilka aktörer som rör sig bakom skynket. Och de församlingarna i Thyatira, Efesus och Philadelphia såg. Det var en otroligt rik stad och kultur som verkade vara segervinnande i allt den gjorde. Och frågan var det inte bättre att leva som dem istället för att leva som en fattig kristen i Philadelphia? Om man bara tillbad vilddjur så öppnade sig alla möjligheterna. Men Johannes säger, det är skökolivet. Att överge Gud för att ge sin lojalitet till vilddjuret är att ge sig hän till någon som inte älskar oss och inte bryr sig. Istället så är vi inbjudna till ett bröllop med den som verkligen älskar oss. Och det har jag tänkt avsluta med. Därför att jag sa i början att jag skulle teckna en kontrast mellan skökan och bruden i uppenbarelseboken. Men den observanta lyssnaren märker att det är inte så mycket kvar av det här programmet. Och därför så kommer jag fortsätta med att berätta om bruden i nästa program. Men jag vill bara nämna en liten detalj för att beskriva kontrasten mellan just skökan och bruden. Därför att en sköka, det är en som säljer sig själv till den som kan ge rikedom. Hon är hunsad, hon är utnyttjad, hon lever inte enligt den värdighet hon egentligen har som människa. För vi ska inte missförstå den här berättelsen som att det inte finns medlidande för skökan i berättelsen. Skökan, staden Rom, består också av människor som har blivit lurade att det bästa för dem är att ge sin tillbedjan till vilddjuret. Och därigenom får det de tror att de behöver. De får ett kärlekssubstitut men som inte är bestående. Därför slutar berättelsen om skökan så här i kapitel 19. Där står det så här. Än en gång sa de halleluja och röken från henne stiger i evigheternas evigheter. Här har skökan då blivit dömd. Och de 24 äldste och de fyra varelserna föll ner och tillbad Gud som sitter på tronen och sa amen, halleluja. Och från tronen kom en röst som sa prisa vår Gud, alla hans tjänare, ni som vördar honom, både små och stora. Och jag hörde liksom rösten från en stor skara som bruset av välja vatten och dånet av kraftig åska och de sa halleluja. Herren vår Gud, den allsmäktige, är nu kung. Låt oss glädjas och jubla och ge honom äran. För lammets bröllop har kommit och hans brud har gjort sig redo. Skinande rent linne. Nu tar jag bort med texten här. Skinande rent linne har hon fått att klä sig. Linnet är de heligas rättfärdighet. Och ängeln sa till mig, skriv. Saliga är de som är bjudna till lammens bröllopsmåltid. Och han tillade, dessa Guds ord är sanna. Och det här är första och enda gången som det står halleluja i Nya Testamentet. Himlen jublar över att rättfärdighet för de förtryckta äntligen har skett. Och när skökan faller så nämns med en gång direkt efteråt så nämns lammets bröllop och hans brud. Lammets brud och vilddjurets sköka står alltså mot varandra. Men en sköka har inget bröllop där man lovar trohet, där man gläds och fröjdas tillsammans, där man äter och sjunger. En sköka har bara en transaktion och senare ett svek. Och här kommer min appell till dig som har lyssnat på det här programmet. Därför att lammet som det står om här, det är Jesus från Nazaret. Och hans brud är alla de som har vänt sig till honom för att få liv. Det spelar ingen roll vad din historia är och vad du har gjort i livet. Du är älskad med himlens hela kärlek. Han vill att du ska bli hans brud. Och jag hoppas att du förstår det här bildspråket. Därför att rikedom kan inte tillfredsställa. Överflöd av ting gör oss inte lyckliga. Att få makt för att andra lider gör oss inte till det vi är tänkta att vara. Och kom ihåg att om vi lever i ett samhälle som ser ner på fattiga i Kina, i Ghana, i Nicaragua, i Afghanistan, i Somalien eller någon annanstans, så är det en älskare som det inte går att lita på. Idag hatar de folk ifrån Somalien och från Afghanistan, imorgon så hatar de dig och mig. Men den som du kan lita på, det är han som älskade dig så högt att han dog för dig. Han lovar oss inte att vi ska få ett liv fyllt av guld och frosseri, men han lovar ett liv i gemenskap med Gud själv. Att få uppleva kärlek och närhet till vår skapare. Så jag hoppas att du som har lyssnat här idag ska välja att bli älskad av Guds lam istället för att ha en våldsam älskare som sviker dig. Saliga är de som är bjudna till lammets bröllopsmåltid, säger den här texten. Och till det vill jag säga mitt amen. Och vem bruden är, det ska vi tala om mer i nästa program. Jag tänkte att vi skulle lyssna på Kristina Imsens sång Lammets brud. Men jag ska bara nämna att du har lyssnat på Maranata podcast. Jag heter Paulus Eliasson. Det här programmet har sänds över Stockholm, Örebro och Närradio. Var gärna med och sprid de här programmen vidare. Du kan komma i kontakt med oss via info@maranata.se eller telefon 070-201-6020. Sprid Guds välsignelse till alla och på återhörande.
Vem är hon som är långt mer än alla pärlor värd, som i denna världen lyser upp i all sin färd? Se hur hon arbetar på det fina vita lin. Vem kan denna sköna jungfru vara? Snart av lammet skall hon krönas, smyckas av sin brudgum kär. Och med stjärn hon belönas, segerpalm i hand. Kärast ibland skatter hon.